Idag är det dags för ett av våra mest önskade avsnitt och ämnen.
Ja, alltså idag är det ju det stora ölavsnittet.
Vi kommer prata om allt från gränsvärden till typ glutenfria öl till falska rykten om corona och sol.
Och dessutom ska vi ju live-testa några glutenfria öl här i studion och utse våra favoriter. Vilken fest, då åker vi!
Det gör vi!
Med oss här i studion idag har vi ju dessutom Petra Reimers som har grundat Facebookgruppen Glutenfri öl. Välkommen Petra!
Tack så mycket!
Så roligt att du är med oss.
Men roligt att få komma hit till sist.
Ja, vi har pratat om det här länge.
Ja, det var flera år sedan som vi planerade ett ölavsnitt. Men just då så pågick det en massa olika utredningar och lagförslag och allt möjligt om glutenfri öl. Så jag tyckte vi skulle vänta tills vi visste mer om det bara.
Och nu gör vi det. Och nu är du här.
Ja. Ja.
Så kul. Men berätta, har du celiaki?
Jag har celiaki. Jag har hudceliaki. Eftersom det är ju tråkigt att ha samma som alla andra. För det var en diagnos som man upptäckte när jag var 21. Så okay. Jag hade ju ätit vanligt fram tills dess.
Ah, ja, ja.
Men då fick jag lära mig vad det här med gluten var för någonting.
Jag fattar.
Hade du symptom innan du fick det?
Antagligen ja. Men jag har haft så mycket allergier och andra saker som har kliat på huden. Så det tog ett tag innan man listade ut att vänta ett tag, det här är någonting annat.
Okay.
Det är armbågar, knän, rumpa, ytterleder. Och så hamnade jag hos rätt läkare som förstod att ja, men vänta ett tag, det här har jag sett förut. Det här är ju hudceliaki.
Ja. Jag förstår. Men 21, säger du, gillade du då öl innan du fick din diagnos?
Det roliga var ju att jag var nykterist när jag var 21. Så jag hade inte testat så mycket öl och annat heller. Men precis därefter så åkte jag till Tyskland och pluggade ett år. Och då passade jag också på, när man ändå är i Tyskland, att testa lite öl, åka på Oktoberfest. Och där upptäckte jag ju då bland annat i dubbelmärkelse att jag inte verkade må så bra av öl. Nej. Och då var det någon som sa till mig att, men du vet väl att det är gluten i öl?
Jaha.
Men det visste inte jag, för jag höll ju fortfarande på att lära mig vad det här med gluten var.
Oj!
Okej, jag förstår. Men nu har du alltså grundat den här Facebookgruppen, Glutenfri öl. När grundade du den?
Och jättebra fråga. Jag kollade ju upp det här tidigare, men det är ju ganska många år sedan nu. Och bakgrunden var just att det fanns väldigt många Facebookgrupper som handlade om mat.
Mm.
Och så någon gång ibland så kom det ett inlägg om glutenfri öl. Men det försvann ju i flödena. Så då kände jag att jag vill ju veta mer om just glutenfri öl. Vore det inte bra en separat grupp om just det?
Mm.
Så då startade jag gruppen. Och väldigt passande så var det en glutenfri ölprovning väldigt nära inpå när jag startade den. Det var inom några dagar där. Och då passade jag på att värva de första medlemmarna till gruppen också. Och sen så har det växt allt eftersom. Och jag märker ju när man skriver om glutenfri öl i andra grupper att då ökar plötsligt medlemmarna ett tag där. Så då kan jag se att okej, nu har någon skrivit någonting om glutenfri öl här.
Hur många medlemmar finns det nu i gruppen?
Och jag kollade ju det här också tidigare, men det är ju någonstans 2000, jag kommer inte ihåg om det är 2500 nu.
Oj.
Så otroligt. Det är väldigt, väldigt roligt.
Det är ju verkligen ett ämne som engagerar, får man säga. Vi får ju mycket frågor till podden om att prata om just öl. Ska vi dra igång direkt med alla frågor om öl? Jag har 1000 frågor. Jag älskar öl och jag har celiaki, så det är...
Ja, men jag tycker vi kör.
Strålande. Om man börjar bara så här, hur mycket gluten är i en vanlig öl? Är det någon av er som vet det?
Jag har ju kollat upp då. Och man kan väl säga att man vet inte exakt. Det finns ju inte jättestora studier gjorda på glutenfri öl.
På vanlig öl? Eller
ja,
på...
Alltså på glutenfri eller vanlig öl. Så att man vet inte jättemycket om just glutenhalten.
Okay.
Men det man har kollat, det finns ju en studie från Livsmedelsverket från 2013. Där man analyserat ett helt gäng öler. Och där såg man då att i den vanliga ölen så var den glutenhalt på flera tusen ppm i veteöl.
Okej.
Okay. Det kan man nästan tänka sig, men det var som 2, 4, 5, 6 tusen ppm.
Och vad är det då motsvarande typ? Alltså är det typ en smörgås eller?
En brödskiva innehåller ungefär 2000 milligram gluten. Så att om man då dricker en liter öl som innehåller 2000 ppm, då får man i sig lika mycket gluten som en brödskiva.
Mm-hmm.
Så 2 stycken veteöl så har du käkat en brödskiva.
Det är ju ändå ganska mycket gluten. Jag hade inte käkat en hel brödskiva. Men hur är det då med liksom, den vanliga ölen? Är det alltid gluten i all öl? Eller du pratar om veteöl, är det någon skillnad där?
När man analyserar också ljusöl.
Uh-huh.
Liksom då, det som är gjort på vanlig kornmalt. Och där var det någonstans mellan 20 och 200 ppm ungefär.
Det är inte så mycket ändå.
Nej, det är inte jättemycket. Men det kan fortfarande vara så. Om det är 200 ppm så är det ju liksom då en liter sån är en tiondels macka. Kanske en tugga på en smörgås.
Men 20 ppm är väl ändå gränsen? För att få
20 ppm är gränsen. Ja. Så att om du hittar en öl som har 20 ppm i sig, men då måste du veta det.
Mm.
Då får du köpa en analys som kostar allt från kanske några hundringar till några tusen lappar. Och det är frågan om en öl är värd.
Det blir väldigt dyr öl.
Ja.
Men Petra, har du läst den här Livsmedelsverket-studien som har publicerats?
Ja, och vi har den sparade gruppen också. Även om den nu har snart 10 år på nacken så låter vi den ändå ligga där. Om det är folk som är nyfikna på, men vad var det egentligen som har mätt det? Vilka öl och vilka halter var det? Och sen utifrån den så gör folk lite egna bedömningar om okej, men tror jag att det här kommer funka för mig? Är jag beredd att ta risken att det kanske har ändrats? Men just det där, då kan man i alla fall titta vad som var då. Men vi vill ju väldigt gärna att det kommer någon ny mätning. Det hade underlättat mycket. Mm.
Verkligen. Men hur ställer du dig till den då personligen?
Jag har nog inte tittat så mycket i den.
Nej.
Den enda ölen som är den ständiga diskussionen, den kanske vi kommer tillbaka till, det är ju corona.
Ja.
Mm.
Som i den mätningen inte hade någon mätbara halter av gluten.
Nej.
Sen har det ju inte gjorts någon mätning efter det. Så frågan är, hur ställer vi oss till corona?
Ja, men jag tycker vi kan prata om det på en gång. Jag kan säga direkt, jag dricker corona. För jag har hört att det är glutenfritt. Men det kanske är helt fel. Det är nu jag får veta.
Ja. Nej, men det som de gjorde där, det var att de tog 3 flaskor. Och analyserade glutenhalten i dem. Och det var inte uppmärkbart gluten. Och man kan säga att gränsen på att mäta glutenhalten var 10 ppm. Och sen är det en mätosäkerhet på 50%. Så att det kan vara 50% högre eller 50% lägre. Och det innebär då att det kan vara någonstans mellan 5 och 15 ppm är det i den här ölen då som, där man fick då så här, svar icke uppmättbart gluten.
Mm.
Men det var ju de 3 flaskorna. Sen kan det vara liksom en annan batch som görs dagen efter kan ju ha en annan glutenhalt. Det vet man ju inte. Så att det är ju såklart att det är väl i alla fall en fingervisning som hur mycket gluten det kanske är i de ölerna. Men det är ju inte någonting, det är ingen vetenskap att den är glutenfri.
Nej.
Utan det är bara att just de här 3 ölerna innehöll inte mer då kanske än, om man säger 15 ppm gluten.
Men vad är oddsen att om man testar 3 corona, att alla de är glutenfria, typ. Att så här, ah, men den här andra flaskan, den innehåller supermycket gluten. Det måste ju ändå vara en ganska liksom vägledande fingervisning, eller?
Det beror ju på det som då, exempel om alltså bryggeriet har bytt lokaler och bytt utrustning sen då 2012 när de tog proverna och sen 2013 publicerade de den här analysen. Man vet ju inte vad som har hänt. Väldigt mycket händer ju. Det är många som byter lokaler och uppdaterar maskinparken och liksom gör allt möjligt. Så att de analyserna som gjordes då säger inte jättemycket, eller behöver inte säga jättemycket om vad ölen innehåller idag.
Nej, vad säger Facebookgruppen om det här då? Vad är generella åsikten?
Vi är väldigt splittrade.
Det är så.
Nej, men jag tror det känns som att det finns en hel del som ändå tar det här. Ja, men finns det inga alternativ, men det finns corona, då dricker jag en corona. Och så är det får vara.
Mm.
Men det är alltid det är nog en av de vanligaste frågorna som kommer i gruppen, just hur ställer ni er till corona? Och varje gång så är det så här djupt andetag och bara okej. Livsmedelsverket gjorde och så.
Ja. Ja. Men är inte corona gjort på majs? Eller har jag helt fått det om bakfoten?
Det är ju kornmalt i också.
Ja.
Och det är där som den lilla spelaren kommer in där. Hur mycket är det då i?
Jag förstår. Men i den här rapporten så finns det ju också andra öler som verkar vara glutenfria. Till exempel Norrlands ljus. Är det också en diskussion i gruppen kring just Norrlands ljus?
Där är det nog lite mer att man skriver antingen att ja, men jag dricker den och det går bra.
Mm.
Så många gånger hamnar diskussionerna på den nivån. Och det är också någonting i gruppen som jag har försökt uppmana att kan man hänvisa till en mätning så gör det. Istället för att visst en öl kanske funkar för dig just den här gången. Eller så har du tyst celiaki och då kan du dricka hur mycket öl du vill och du kommer inte märka någonting. Men just att det är inte en mätbar metod. Det är inte en metod som vi accepterar i gruppen som mått. Utan här vill vi faktiskt gärna ha fakta. Så ofta när det gäller öl så ber vi att man mejlar bryggerier eller kollar just, finns det några mätningar som man kan hänvisa till?
Mm.
Och många gånger så får vi svar från bryggerierna också att ja, men vi har mätt den här batchen och den var under 20 ppm. Men vi kan inte säga något om de andra batcherna.
Mm-hmm. Men det där är ju jätteintressant information.
Ja.
Då finns det ju en massa liksom, mätningar på riktigt.
Så vissa bryggerier verkar göra en del mätningar. Mm. Och det, där kommer vi också till det vi kommer komma till här med, vad är en glutenfri öl?
Ja, men vad är en glutenfri öl då?
Du eller jag, Linus?
Men vi kan köra en tråkiga faktagrej bara. Om den innehåller högst 20 ppm gluten, alltså 20 miljondelar gluten, då får man märka den som glutenfri.
Det är Linus svaret. Vad är Petras svaret?
Jag skulle säga, sen har vi två olika kategorier också. Och det är ju dels glutenreducerad öl och sen har vi naturligt glutenfri öl. Och den ölen som vi hittar på Systembolaget idag, de är glutenreducerade öl. Så de är fortfarande gjorda på kornmalt. Men sen så har man i många fall lagt till ett enzym som bryter ner glutenet. Och sen är det vissa ölsorter som redan är naturligt under den halten. Men många gånger använder man ett enzym som bryter ner glutenet så det hamnar under 20 ppm-gränsen. Och därmed kan mätas upp och kallas glutenfri öl.
Fantastiskt. Vad är det för enzym? Det låter som en kanongrej.
Clarity Firm.
Ja, det heter det i Europa, tror jag. Det är ett enzym som tillverkas i Belgien eller Nederländerna som sen säljs till USA och sen köper man in det till Europa därifrån.
Och egentligen så använder man det för att klarifiera ölet så att det ska bli mindre grumligt. Men sen har det bonuseffekten att det dessutom bryter ner glutenet i ölen.
Jaha. Är det liksom en ganska ny kunskap? Eller förstod man det för på en gång?
Alltså, man har ju använt liksom enzymer för att bryta ner just att göra dem klara, genomskinliga. Mm. Men jag tror inte riktigt att man har förstått att man gör dem glutenfria. Eller att det kanske ens har funkat att göra dem så glutenfria som de är nu idag. Men det har ju funnits ändå ett tag. Jag pratade med min pappa tidigare idag. Och han sa att han gjorde öl för 35 år sedan. Och just tillsatte ett enzym för att göra ölen klar. Sen kanske han gjorde glutenfri öl utan att veta om det.
Jag förstår. Men det här överkorsade axet då, själva symbolen för glutenfritt, får den sitta på en glutenreducerad öl?
Ja, alltså det finns ju inga, alltså de här naturligt glutenfria som är gjorda på till exempel enbart majs eller durra eller sånt där, de finns ju inte, som jag har hittat i alla fall, att köpa i Sverige eller i Europa överhuvudtaget. Mm. I USA så har man gjort en liten annan tolkning av det här med glutenfritt. Så att när det är då så här fermenterat eller hydrolyserat, alltså det är vattenlösligt, om man ska ha märkning glutenfritt i USA, då får det inte vara gluten i den från början som man sedan har reducerat ner halten. Utan det måste vara glutenfritt från start till slut.
Mm.
Så där kan öl som är glutenfri i Europa, då får det märkas som glutenreducerad i USA.
Okej.
Okay. Det är lite småkrångligt. Mm. Och det gör det krångligt för de som vill ha glutenfritt också. Mm.
Men Petra, har du druckit naturligt glutenfri öl någon gång?
Någon enstaka för väldigt länge sedan. Ja, men dels så fanns det ju St. Peters som fanns på systemet men försvann för några år sedan, som var gjord på Durra.
Mm-hmm.
Sen så i Finland testade jag för väldigt många år sedan på Quinoa också.
Okej. Mm.
Men det är ju väldigt sällan man springer på de här, kände jag. Särskilt i Sverige har jag ju knappt hittat några överhuvudtaget. Men just det där, när man är i USA, där kan man hitta klart fler naturligt glutenfria ölsorter än vad man gör här.
Jag fattar. Hur många glutenfria ölsorter finns det? Alltså ungefär?
Alltså, när jag kollar på Systembolaget så är det någonstans runt 70-80.
Uh-huh.
Och sen får man ju lägga till då alla som folköl och alkoholfria öler som finns på matvarubutiker eller på köpa lite var som helst där man kan sälja.
Otroligt. 70-80? Har du testat 70-80 öl?
Nej. Men jag har också gjort det. Jag gjorde en googling där också, eller sökte på Systembolaget. Och senast jag sökte på glutenfri så dök det upp 78 öl.
Shit. Mm. Gud, jag tänker att det finns typ tre. Det är typ tre olika jag har testat liksom.
Man kan väl säga att i den här rapporten från Livsmedelsverket från 2013, de tre glutenfria ölerna de hade med, det var de som fanns 2012. Det fanns det tre glutenfria öler.
Oj.
Och nu finns det 78 då. Då har jag frågat Systembolaget hur de ser på sitt sortiment nu.
Ja.
Och då tycker de att det här är ett ganska bra sortiment. Och jag tror att de hade 19 glutenfria öl i fast sortimentet. Det innebär inte att de finns i alla systembolag. Det beror på det som är stora med sådär. Sen har de 30 stycken i lokala och småskaliga sortimentet. Mm. Just nu har de 5 i tillfälliga sortimentet och 13 i beställningssortimentet.
Okej.
Okay. Och sen har de då vissa produkter går inte hem. Och då åker de ut i sortimentet. Men de tycker att runt det här, som 70-80, det är lagom tycker de. Och så då vid jul så blir det ju julöl av olika slag som kommer. Så då blir det mycket fler.
Jag förstår. Du har ju mer en julöl, Petra, som vi ska testa sen.
Ja, men precis. Jag hittade en öl i mina gömmor i kylen, så det ska bli riktigt roligt att testa nu.
Hur många öl tror du att du har testat då? Alltså glutenfria.
Oj, jättebra fråga. Kanske 30?
Det är ändå många.
Ja.
Jag har som sagt då kanske testat 3. De vanligaste. Men när vi ändå inne på Systembolaget och utbud och så. Hur är det med de glutenfria ölerna och liksom typ, till exempel placeringen av dem? Finns de överallt på systemet eller hur? Är det olika på olika systembolag?
Ja, vi pratade lite innan här, jag och Petra, men det verkar som att de flesta systembolag som vi har besökt i alla fall, så har man ju infört liksom en liten rosa flik där det står glutenfri.
Mm.
Men de står då, så att vill du ha en glutenfri ale, då går du till alehyllan.
Mm.
Och vill du ha en glutenfri lager så går du till lagerhyllan och hittar en glutenfri rosa skylt.
Något tydligt visuellt att kika efter. Men hur är det liksom prismässigt, tänker jag, med de glutenfria ölerna?
När jag frågar till systembolaget igen då, så säger de att det stämmer. Jag frågar dem, jag sa att många glutenfria öler är ju dyrare. Alltså de är ju rejält dyra.
Ja.
Det finns ju också glutenhaltiga öler som är väldigt dyra, såklart. Och det som de svarade var att det är klart att många är i det dyra sortimentet. Det finns några få som finns som är lite billigare. Den billigaste fanns väl från 12,90.
Vilken var det?
Jag gissar att det är en ljus lager.
Jag tror också det
faktiskt. En blaskig lager.
Vi ska se. Då har jag svaret. Estrella Damm, non-alcoholic.
Nej, nej.
Men det är ju min favorit, en av dem.
Det är det.
Ja, vad roligt att jag inte kommer att tänka på det. Men det är ju faktiskt en helt vanlig lager.
Ja, men alkoholfri.
Alkoholfri, precis. Men det är därför den är så billig.
Det räknas ju inte. De kan inte säga. Alltså, det tycker jag är det ständiga problemet som celiakist. Att särskilt så här, en ung celiakist, att om mina kompisar går och köper öl eller så, man ska köra beer pong på en fest eller någonting, då är det ju, alltså alla köper så A-bro eller liksom den billigaste skitölen som finns för att det är liksom billigt och enkelt. Då kan inte jag komma där och bara, kan ni väl köpa några glutenfria öler? Den billigaste kostar då 12,90 och är alkoholfri, det vill jag inte heller ha förmodligen. Men hur tänker du kring det, Petra? Är pris någonting som är liksom ett hot topic i gruppen?
Ja, men där varierar ju också lite beroende på hur priskänslig man är. Så för en del så spelar det absolut ingen roll, utan det är bara roligt och det får kosta vad det kostar. Och för andra så är det lite mer känsligt. Och en fråga som dyker upp lite då, det är ju också de här bordershoppen som finns mot, ja, men i Danmark, Tyskland, alltså där omkring, hur det ser ut med glutenfria ölutbudet där.
Ja.
Och det har varit väldigt lite, kan man säga, hittills. Men nu tycker jag ändå att det börjar dyka upp mer och mer i gruppen att man hittar någon enstaka glutenfri öl även i de butikerna.
Mm.
Så där kanske man också nu försöker att uppmärksamma att det är någonting som vi är intresserade av.
Det är jättekul. En sak som Systembolaget svarar är också att det är svårare att göra de här stora volymerna där man liksom då kan dra ner på kostnaderna, eftersom efterfrågan är inte lika stor på glutenfri öl som på glutenhaltig öl. Men jag tänker ändå att det är väldigt många som köper glutenfri öl. Och det här med 70-80 produkter är ju sagt, det kanske är en början i alla fall. Det kan faktiskt gå uppåt, beroende på hur många som vill ha det här. Om man köper till sina kompisar eller vad det kan vara.
Vi vill välkomna Laila som ny sponsor till Glutenpodden. Och Lailas, de vill göra det enklare att baka glutenfritt. Så de har tillsammans med Celiakiförbundet och Celiakipanelen tagit fram 3 helt nya bakmixer. Det är gyllene frallor, söta bullar och sega cookies.
Det är jätteroligt att vi har haft ett samarbete med Laila och tagit fram det här liksom med enkäter och med liksom våra medlemmar som har varit med att testbaka och liksom kolla och ge feedback på utseende och smak och allt möjligt. Så att med de här bakmixerna behöver du bara tillsätta några få ingredienser och få en deg som är enkel att arbeta med. Och degarna passar bra att baka tillsammans med barn också.
Så bra! På lailasglutenfria.se hittar du inspirationsfilmer och instruktionsfilmer.
Tack Lailas för att ni ger denna podden möjlig.
Och för bakmixerna.
Som medlem i Svenska Celiakiförbundet har du tillgång till en medlemsapp med rabatter och erbjudanden på glutenfri mat. Men för att du ska känna dig både speciell och utvald är det såklart inte en app för vem som helst.
Och det är invite only.
Det är det faktiskt. Så om du inte redan har appen, kontakta Celiakiförbundet på info@celiakiförbundet.se så får du hjälp med inbjudan och att ladda ner appen.
Jo, i den här appen, där kan man också välja om man vill ha Celiakiförbundets medlemstidning fysiskt eller digitalt. Och fysiskt, det är lite gammeldags nu för tiden. Alltså det är ju skönt att kunna läsa direkt bara i sin telefon. Och om du väljer att ha tidningen i din app, då kan Selektivförbundet spara några kronor per tidning och kan då lägga dem på andra saker, som till exempel den här podden, eller att vaska fram ännu bättre erbjudanden, vad vet jag. Så bli medlem och ladda ner appen. Men skulle du säga, Peter, att det känns på smaken att en öl är glutenfri?
Nej.
Eller hur? Jag tycker inte heller det.
Naturligt glutenfri öl är ju däremot en egen kategori i och med att man inte använder de vanliga ingredienserna där, utan gör man en öl på durra eller quinoa eller ris eller någonting, då blir det ju en annan bismak. Och så. Så där skulle jag vilja säga, där kan du nog känna att det är någonting som är annorlunda. Mm. Men om du tar en glutenreducerad öl, då tycker jag inte. Och det är ju också många gånger på restauranger och så, att man kanske köper en öl, nu tänker jag en vanlig dödlig som kan äta gluten.
Ja.
Köper en öl och sen efteråt inser att den här var glutenfri. Och de är så här, shit, borde jag ha känt någonting? Så här, den kanske smakar lite konstigt ändå. Mm.
Ja.
Men oftast så märker man ju ingenting.
Nej, så brukar jag mina kompisar säga. Och typ min kille, han bara, det här var ändå en god öl för att vara glutenfri. Ja. Du skulle in, alltså han dricker Ebro i vanliga fall. Han har ingen talade det här.
Ingen smak.
Nej. Men på tal om restauranger. Hur funkar det, alltså vad är liksom reglerna för restauranger? Får restauranger servera corona och säga att det är glutenfritt?
Nej, det får de inte göra. Den är inte märkt glutenfri och då får man inte påstå att den är det heller.
Det kan jag tänka att många restauranger inte har så bra koll på. Det är, talar av egen erfarenhet.
Det tror jag definitivt att de inte har koll på. Men då har vi gjort ett jättefint anmälningsformulär som heter anmälmaten.nu.
Ja.
Så när man hittar saker som är fel på restaurang eller på en krog eller bar eller var som helst, så in och skriv anmäl så att kommunen får veta vad som händer, och sen så kan man då förtydliga informationen till dem.
Man kan alltså även anmäla drycken på anmälmaten.
Yes.
Här har ju jag då en fråga i och med att det här är man ju med om lite då och då.
Mm.
Men ofta är det mer att de formulerar det som att ja, men här har vi den här ölen. Bryggeriet själva har gjort mätningar och den här batchen är glutenfri.
Ja.
Men det är ingen märkning på burken eller flaskan.
Ja, och de får inte säga så ens. Alltså det är liksom både i muntlig och skriftlig information från någon som ska sälja en öl till dig, så ska de hålla sig till lagen. För det är liksom, det finns ingenting om att du får ljuga i muntlig information och tala sanning i skrift. Utan det är informationen du ger till din kund ska vara korrekt.
Men vadå, om bryggeriet själva har gjort mätningar och uppmätt att det är inte 20 ppm...
Ja.
Då skulle ju jag som säljhist väldigt gärna vilja veta den informationen.
Ja, det kan fortfarande. Har de mätt just den batchen så kan de berätta då att vi uppmätte ingen gluten.
Mm.
Men det får inte säga att den är glutenfri. För just det som påstår är glutenfri är ändå någonting som är lite starkare. Och det, alltså det tas emot av en kund som att den ören är säker.
Mm.
Och det är fortfarande så att de kan ha mätt den. Du har frågat hur många prover togs. Man ska ta ett visst antal prover för att kunna säga någonting om hela batchen. Liksom. Du kan inte bara ta ett prov, utan man ska ta flera stycken och sådär. Så det är frågan exakt hur de har gjort. Men det kan ju säga någonting om just den batchen.
Mm.
Men för att säga glutenfri så måste du ha tillsatt det här enzymet och fått ner glutenhalten till vad det nu kan vara för någonting. Under 20 ppm i alla fall.
Jag förstår. Jag kan gissa att det här diskuteras hejvilt i gruppen, för att det blir ju provocerat som säljarkist över den här informationen ändå. Hur känner du, Petra?
Ja, men man vill ju ändå kunna gå på det. Och om det är någon som kontaktar ett bryggeri och bryggeriet svarar att ja, men den här batchen med det här batchnumret, där har vi mätt. Vi har gjort mätningar och det ligger under 20 ppm. Då tar ju vi det som fakta i gruppen.
Ja, och det borde man kunna få göra, tycker jag. Men det är en annan sak att kalla någonting glutenfritt.
Ja, men jag förstår.
Den märkningen är liksom väldigt, väldigt rigoröst reglerad.
Man får göra sin egen tolkning, helt enkelt.
Precis.
Men hur är det om ölen nu är glutenfri? Enzymet är tillsatt, det är liksom mätt, det är etiketten säger glutenfri. Kan man då dricka hur mycket glutenfri öl man vill? Alltså i rimliga mängder i förhållande till alkohol såklart. Men
alltså man kan ju såklart, men det är ju det. Säg att det innehåller 20 ppm, så att det innehåller då 20 milligram gluten, eller milliliter gluten per liter. Och sen så tänker du hur många liter du dricker. Om man säger att en normal celiakist eller en standard celiakist klarar av 30 milligram gluten per dag. Det innebär då 1,5 liter glutenfri öl. Om det skulle vara 20 ppm i ölen.
Jag hade hört 50.
Ja, det var 50. Det var 50 förut. Men sen så har man liksom då lite mer forskning och sen har man striktat till lite grann. Så att, nu säger man att det är ett spann mellan 10 och 100. Men de allra flesta klarar upp till 30 milligram per dag.
Då får vi uppdatera i gruppen.
Ja, vad bra.
Vi har ett fastnålat inlägg som handlar om just det här. I och med att det här är en så vanlig fråga. Mm. Hur mycket öl kan jag dricka? Ja. Och då har jag utgått från det här, att om man då maximalt får få i sig 50 milligram gluten per dygn. Då är det 2,5 liter öl istället. Men också disclaimer att då gäller det ju att du inte har fått i dig gluten på något annat sätt. Att du inte har ätit glutenfrimärkta produkter som också är tillåtna upp till 20 ppm. Mm. Och kanske att du har varit på restaurang och fått i dig någon smula av någonting. Så det är fortfarande de bitarna som ska vägas in också.
Precis, och det tänker jag att många missar nog det ändå. När man räknar, om man räknar ut sitt ölintag som man kan göra, oavsett om man använder 30 eller 50, och då är det 30 som gäller, vill säga. Så glömmer man bort då att det är ju all annan mat som man äter som ska räknas in tillsammans på ett dygn.
Och även det måste jag säga, alltså 1,5 liter öl är ju, alltså det kan man väl absolut överskrida om du börjar liksom på en AV klockan 17 och så kommer du hem från trädgården klockan 03. Där är det ju mer än 1,5 liter öl, kan man ju säga på en gång, även om den är glutenfri.
Vodka får vi säga istället då, på potatis.
Så att du tänkte på vin här. Men,
vin är ju säkert.
Varannan vatten också.
Ja, men det
ska
det är
man självklart hålla sig till.
Alkohol i sig är ju liksom farligt för väldigt många människor i stora mängder.
Mm.
Men det är ju glutenet som vi ska tänka på just här. Det här spannet som jag nämnde då, som mellan 10 och 100 milligram gluten per dag, det är ju när man har kollat på människor med celiaki och analyserat och kollat deras tarmar med ganska obehaglig gastroskopi. Och då har man sett då att vissa reagerar på lite mindre, andra reagerar på lite mer. Men de allra flesta verkar klara sig. Och kroppen liksom, utan att få reaktion i tarmen eller liksom på annat sätt, om man äter högst 30 milligram gluten per dag. Så det är liksom den säkra nivån som man ska hålla sig till. Så att under 30 milligram, då borde man vara ganska safe.
Men har det något att göra med om man är stor eller liten, eller man eller kvinna eller så?
Nej, det är jätteindividuellt bara. Det är liksom helt andra faktorer. Och för att få reda på just hur mycket du tål, då måste du göra under lång tid göra flera gastroskopier och så här, andra väldigt obehagliga saker. Så att det är svårt att hitta försökspersoner till forskningen.
Ja, hade ändå kunnat tänka mig ställa upp, känner jag, om det kunde. Ja. Men Petra, du sa ju att i gruppen är det väldigt vanligt att man säger så här: jag klarar en Norrlandsljus, eller jag klarar det här hit och dit. Om jag vänder mig till dig, Linus, kan man säga så? Kan man som celiakist märka om man klarar det eller inte?
Alltså det är lite som Petra var inne på tidigare också, att du kanske klarar det idag. Mm. Beroende på liksom hur mycket symptom du får och hur din kropp mår i övrigt. Alltså ditt immunförsvar, vilken status du har på kroppen generellt och immunförsvaret. Och liksom vad du har käkat annars, liksom senaste månaden kanske. Eller ja, allt möjligt, om du har virusinflammation i kroppen samtidigt. Det finns ju massvis som påverkar generellt vad man klarar av. Så att en dag kanske man klarar någonting. Mm. Men fortfarande, du kan ju få symptom som du inte märker av eller ser själv.
Mm.
Så att det säkraste är ju ändå, som jag trummar på hela tiden, att prata med en dietist så ofta du kan, helst vartannat år. Och gå igenom då liksom hela din kost, vad du käkar, så att det passar för just din kropp och liksom din ämnesomsättning och aktivitetsnivå och allt vad det kan vara. Och ålder påverkar också såklart.
Just det.
Så att du vet hur mycket du kan få i dig. Och liksom om det är så att du har någon liten glutenfälla som du hela tiden ramlar i utan att veta om det.
Det gjordes en studie i Spanien för inte så länge sedan. Bland annat en studie som har hållit tillbaka avsnittet så länge för att vi vill ha svaret på studien innan vi kunde prata om det här. Berätta!
Det tog lång tid att få svar. De satte igång för flera år sedan och samlade in glutenfria öler från tanken att det skulle vara från hela Europa. De fick in 107 glutenfria ölsorter. Mm. Och då, som jag förstått det här, så var det liksom då en flaska av varje. Inte jättemånga som att utgå ifrån. Så det här, var liksom, det här säger inte så mycket egentligen. Det här är bara liksom väldigt anekdotisk vetenskap.
Varför är det alltid så här? Vi har gjort en studie, men det säger ingenting, för att man kan inte dra någon slutsats.
Nej, men det tråkiga med forskning är ju det att man måste göra väldigt, väldigt mycket för att kunna dra liksom riktiga slutsatser. Så att man börjar någonstans och sen så måste man fylla på med fler forskningsstudier för att faktiskt kunna dra slutsatser efter kanske 10 år eller något sånt där. Det är därför till exempel, alltså när man tar fram läkemedel, så tar man inte fram ett läkemedel och sen säger man varsågod, nu kan du bli frisk. Utan då får man ju undersöka det kanske under 5, 10, 20 år innan man kommer fram till att det var säkert. Eller nej, men typ alla dog. Mm. Det var inget bra. Efter 10 år dog alla.
Ja, okay. Men den här forskningen då? Det den säger, vad är det?
Den säger är att man testade en ny metod för att analysera glutenhalten i öl. som är annorlunda än den som man använder till vardags mer eller mindre. Och den här ska vara mycket bättre. Man ska kunna mäta ner till 0,5 ppm istället för kanske då liksom 10 eller 5 eller 3 ppm som de flesta andra metoder klarar av. Så den här ska vara mycket, mycket bättre och mycket mer exaktare. Och det som man kom fram till var att ölen som man testade, de här 107 stycken, så var det 7 av dem hade en glutenhalt över 20 ppm.
Var det alltså glutenfria ölsorter de hade?
Exakt, det var glutenfria. Alla skulle ligga då på högst 20 ppm.
Uh-huh.
Och 31 av dem hade en glutenhalt mellan 0,5 och 256 ppm.
Oj!
Och det kan ju vara så att alla de ligger då på 7 ppm.
Uh-huh.
Det betyder inte att de ligger på 256, utan det var liksom bara att det är en väldigt så här ospecifik undersökning som bara ger liksom, det ger inget svar alls.
Det här känns väldigt förvirrande.
Ja, det är tyvärr det. Och det här är liksom bara ett sätt att testa en ny mätmetod. Och det som man får reda på som celiakist är ingenting.
Perfekt. Tyvärr. Perfekt.
Vi hade ju hoppats på mycket mer information och fakta.
Men man blir väldigt nyfiken på de här ölsorterna som plötsligt mäter upp till 250 ppm som sägs vara glutenfria.
Nej, mellan 0,5 och 250. Så aha, någonstans där. Det kan vara 7 fortfarande.
Jaha, det var till och med att varje öl hade ett spann.
Varje öl hade jättestora spann och väldigt osäkert. Och det var ju som bara en flaska. Det var ju inte som att de kollade som en hel batch och kollade som så här, flera stycken i varje batch. Utan man kollade en flaska. Och vad den flaskan säger, oklart.
Då har jag en fråga också, Linus. Vi pratade lite grann tidigare om det överkorsade eller överkryssade axet.
Mm.
Vad gäller med de olika märkningarna? För ibland så har ju vissa bryggerier ritat sin egen logga. Det är inte den här klassiska med svart bakgrund som man använder vid certifieringen i Sverige. Ja. Utan man har ritat sin egen lilla logga. Vad innebär det?
Det innebär att de, utan att betala licenspengar till ett europeiskt celiakiförbund, vill dra nytta av att vi har en stark logga för säker märkning. Och det är inte bara öl, utan det är ju andra produkter. Det kan finnas bröd och det kan finnas lite vad som helst. Där man har gjort en egen glutenfri märkning, för att de har märkt att vår logga som finns då i hela Europa, det är nationella celiakiförbunden som licensierar ut till företag som har huvudkontor i det landet. Och den funkar väldigt bra. Folk litar på den. Och eftersom man då vill också bli litad på, så hittar man på en egen variant som ser lik ut. Och då har vi försökt, både i Sverige och liksom då, centralt i Europa och i de olika länderna, försökt liksom ta det här till domstol och kolla liksom med, kan vi stämma dem för att de använder vår logga? Och då säger de att ja, det räcker med att de kanske tar ett av de här liksom små axeln som pekar åt fel håll. Eller att man kanske vrider lite grann så att den står på en annan liksom vinkel, så är det en ny logga.
Men ska man som celiakist då vara orolig och inte lita på det?
Ja, det är fortfarande så att står det glutenfri så ska det vara glutenfritt. Men sen är det så att alltså den här licensieringen som vi gör, alltså det är medlemsägt, vi gör det för medlemmarnas skull. Då kräver vi ju in då att man ska varje år skicka in analysresultat. Det som visar då att det här är en bra bit under 20 ppm. För det ska finnas en liten säkerhetsmarginal upp till gränsen. Det kan ju inte vara 19 ppm, för då lägger man på det här liksom då felmarginalen på 50% eller vad det kan vara, då hamnar man ju långt över 20. Så det, oftast ligger de här ölarna runt, ja, icke-mätbart eller kanske uppåt 10 och sånt där. Det ska ju vara likadant för de andra ölarna, men där är det så att man, Livsmedelsverket kräver inte in några analysresultat för alltså glutenfri märkt mat, utan det är helt upp till tillverkaren själv att lova det. Och där litar vi ju på att svenska livsmedelsföretag tar sitt ansvar, testar sina produkter regelbundet och kollar att det är glutenfritt. Och även liksom andra europeiska länder, att man verkligen gör det här på riktigt.
Men om jag går till Systembolaget och tittar på den rosa skylten och köper en öl med det överkorsade axet på, finns det risk att det finns gluten i den? Som ju, alltså en för hög dos?
Systembolaget tar också ansvar för produkterna som de saler för och kräver också in analysbesked.
Okej, men vi ska alldeles snart testa de här ölerna. Jag är så sugen. Men innan vi gör det så bara kommer jag tänka på, vi pratade om corona nyligen, men det finns ju också den här sol eller vad den heter, som är typ syster till corona, eller typ samma.
Ja.
Hur är det med den egentligen?
Det som vi har sett i den här undersökningen som var då från 2013, det var att där så uppmätte de den här sol eller sol till 40 ppm, alltså upp mot 40 ppm, så det är ju ganska stor skillnad om man då tänker på att i samma undersökning så låg ju corona på ej mätbar.
Ja, shit, det är jättestor skillnad ju. Och typ Norrland låg väl också under 40?
Ja, precis under 20 låg de här. Men då ska man lägga till både på sol och på Norrland ska lägga till mätosäkerheten på 50%. Så att sol kan ju vara då kanske uppåt 60 ppm Och Norrlands kan vara någonstans på kanske 30 eller mer. Och det här var ju sagt bara liksom då några enstaka ölburkar som man analyserade.
Jag förstår, spännande. Ja, men hörni, nu går vi och hämtar öl och glas och så sätter vi igång den här provningen så vi kan utse våra favoriter. Då har vi dukat upp 7 stycken öl som vi alla nu har framför oss i 7 olika glas. Det är en riktig fest här i studion.
Det är mycket öl.
Men innan vi dyker in och ska liksom prova öl för öl. Petra, vad ska man tänka på när man testar öl?
Jag har framförallt hållit vinprovningar, men det är lite samma sak som gäller för öl. Så det man kan göra är att man tittar dels på färgen.
Mm.
Och sen så tar och luktar lite på ölen. Ser vad man uppfattar. Och sen smakar.
Vad ska man smaka efter?
Vi kommer ju testa några olika typer av öl här. Vi har försökt att täcka in så att vi har ljuslager, mörklager, IPA, APA, stout och så vidare. Så det som man kan känna efter det är just hur mycket bäska man känner, hur humlig den är. Man kan också känna av malten. Om det är lite mer rostad malt, då kommer vi ha lite mer karamelliga toner till exempel. Ja, men sen framförallt det viktigaste. Tycker jag den är god eller inte?
Superbra. Men då tycker jag vi drar igång med ölprovningen.
Nummer 1. Daura Damm, 5,4%. 17,50 kronor på Systembolaget.
Här har vi då en ljuslager. Så om vi börjar med så kan vi titta på färgen.
Ljusgul.
Ljusfärgen. Mm. Precis. Ni som lyssnar, ni ser inte färgerna här. Men man kan se att nästa öl är lite mörkare. Vi kommer komma till den. Vi tar och luktar lite här också.
Är luktar det någon särskild jättemycket, doft? Men...
Luktar lager. Luktar ja. Vanlig öl. en sån här sommardagsöl. Ta och smaka lite också.
Smakar hemmafest.
Men en ganska snäll bäska. Den är inte så påträngande utan den är väldigt, väldigt snäll.
En stor stark.
Ja.
Det här är väl typ den vanligaste glutenfria ölen skulle jag säga, som man kan få ut det.
Och som passar bra till all möjlig mat också, särskilt på sommaren när man grillar mycket och så är det väldigt trevligt med lager. Eller när det är väldigt varmt ute, en kall lager.
Verkligen.
Nummer 2. Poppels London Lager. 5%, 21,90 kronor på Systembolaget.
Här har vi då en mörk lager. Som vi börjar med att titta på färgen som jag nämnde här, den är lite mörkare.
Varför är den mörkare?
Malten är rostad. Därav den lite mörkare färgen.
Mm-hmm. Oj, den var jättegod tycker jag. Alltså betydligt godare.
Ja, jag tycker också den är lite roligare. Är...
Lite bäsk typ.
Den luktar ju lite mer. Alltså jag tycker den första luktar inte något så mycket tyckte jag alls. Men den här luktar ändå någonting. Och smakar också.
Den här känns ju som att så här, om man vill ha en god öl kan man köpa den här. Den första känns mer som en öl. Den gör sitt jobb, den första.
Men precis, en vanlig ljuslager är en väldigt neutral smak. Mm. Medan den mörka lagen så var det lite mer kraftig, lite mer bäska i bakgrunden.
Kul!
Nummer 3. Mikkeller Peter Pale & Mary, 4,6%. 28,90 kronor på Systembolaget.
Här har vi då en APA. American Pale Ale. Så här kommer vi antagligen känna lite mer bäska, lite mer mältighet. Men det märker vi här. Vi börjar med färgen. Vad säger ni?
Den är också ganska ljus.
Men lite grumlig.
Ja, lite grumligare. Lite närmare i färgen då med den första ljusa lagen.
Inte lika genomskinlig bara.
Nej. Vi testar och smakar.
Luktar ju mycket.
Mm.
Alltså jag ska säga, det här är min absoluta favoritöl. Den här är den, jag känner mig biased för jag visste redan innan. Men det här är min, om jag ska liksom köpa en så här god öl och ha typ, om man så här, när man sminkar sig inför en utgång eller någonting. Då är det alltid den här som är min lyxgod öl.
En sminköl?
Jag är också väldigt förtjust i den här bäskan. Jag tycker om när det börjar komma lite mer de smakerna. Så teamlager eller team IPA eller APA i det här fallet. Och då är jag definitivt mer mot IPA och APA.
Ja, det är samma här.
Men den är ju bäsk alltså. Man kan inte dricka mer än en. Det är en bra sminköl.
Nummer 4. Train Station Brewery IPA. 6%. 28,90 kronor på Systembolaget.
Då har vi som Linus sa en IPA. En Indian Pale Ale.
Vad är skillnaden på IPA och APA?
IPA så brukar det vara lite högre andel med humlebeska. Så den här kan nog vara snäppet beskare än den vi precis testade.
Mm.
Medan apan är mer balanserad smak mellan malt och humle.
Mm. Lite mörk.
Precis. Snäppet mörkare än apan, jag tror det.
Ja, men det är det. Den doftar väldigt mycket karamell liksom. Den doftar typ sött.
Och lite surt.
Ja, men jag tycker också lite det här nästan gräsiga, och det är ofta det man säger om IPA också, att det är lite mer gräsiga toner från humlen.
Nej, det var inte gott att
göra. Jag håller med om att den innan var bättre. Det var en bättre balanserad beska.
Det var en riktigt beska alltså.
Men gillar man beskan, då, då kan man ändå hålla utkik efter IPA.
Ja, jag hade inte rekommenderat den här till en kompis, kan jag säga på en gång.
Det var ingen favorit här heller faktiskt.
Men så roligt, för jag var så beredd på att jag skulle säga åh, den här är fantastisk.
Ja.
Och så bara nej.
Men jag tyckte den var ganska sur. Lite surölsaktig, ja, men inte
var inte riktigt. Jag måste ju säga att man ska nog inte avskriva IPA om man inte gillar den här sorten, utan man kan nog testa en annan.
Nummer 5. Sälens fjällbryggeri, Fjällfolk. 3,5%. 24,95 kronor på ICA.
Här har vi en ljus pale ale.
Väldigt ljus till färgen. Mm. Alltså nästan honungs...
Ja, den är nästan på lagernivån. Den ljusa lagen.
Ja, väldigt ljus. Luktar lite honung också tycker jag.
Jag tycker det luktar som en klassisk lättöl.
Det var inte så gott tycker jag.
Det smakar inte så mycket.
Nej,
jag känner lite beska. Och sen inte mycket mer.
Det smakar typ lite avslaget.
Men jag tänker att det här är en folköl. De andra är starköl. Påverkar det något sätt liksom på alltså smak?
Jo, men det skulle jag säga att det kan påverka också. Just i vilken kraft man känner i ölet. Att det kan bli lite mer urvattnat om det är lägre alkoholstyrka. Jag skulle vilja testa den egentligen mot... Vilken var det jag tänkte på? Apan. Hur ställer sig den mot den?
Mikkel är det alltså?
Alltså den är lite, det är lite svagare smak, men det är lite blaskigare jämförelse.
Nummer 6. Athletic Brewing Company, Upside Dawn. 0,4%. 29,95 kronor på ICA.
Här har vi en Golden Ale.
Jättedyr, eller? 29,90 för en 0,4%. Det måste ju ändå vara något.
Alltså hittills den dyraste och den lägsta alkoholprocenten, by far. Den luktar ändå mycket gräs, tycker jag.
Ja, jag tittade lite på färgen här också. Jag undrar att den är också ganska ljus.
Smillas ansiktsuttryck säger ganska mycket om vad hon tycker.
Gud, det var riktigt äckligt.
Jag vet inte hur jag ska beskriva doften.
Alltså jag tycker gräs
man vill inte smaka.
Det är så jävla dåligt omdöme. Man vill inte smaka.
Det här smakar väldigt mycket. För att säga. Mycket det är bränt smör tycker jag känner. Det är saker som inte...
Ja, men det är någonting som ligger där bakom. Men den här känns också ganska tunn.
Mango, tycker jag att jag känner.
Alltså, vet du vad det smakar som? Jag vet exakt vad det smakar som. Det smakar som om man häller ut spadet ur en majsburk. Det spadet. Eller hur? Alltså...
Ja, men jag förstår vad du menar.
Så att, om du är sugen på majsspad, då har vi ett tips.
Frågan är vilket som är godast.
Köp en burk majs, för mycket billigare.
Alltså en burk majs, då får du också majsen. Och det är förmodligen billigare än den här dyra ölen.
Vill man ha en alkoholfri öl, så, som vi har nämnt tidigare i programmet, så finns ju den här Estrella Damm. Ja.
Den är god tycker jag.
Ja.
Den kostar en tredjedel av vad den här kostar.
Ja, och det är också en vanlig lageröl, känns det som.
Ja, men väldigt spännande.
Alltså jag är fortfarande väldigt ny. Jag kan inte sluta att smaka på den här ändå, för jag blir fascinerad.
Jag kan sluta smaka på den.
Jag har ju haft väldigt små barn för några år sedan. Och då tycker jag att det smakar lite som när man typ mosar barnmat åt något håll. Men spännande är det. Ingenting jag skulle kanske dricka varje dag. Nummer 7. Ridgeway Brewing. Lamp of Coal Dark Holiday. 7,5%. 31 kronor på Systembolaget och kan endast beställa sig 24 pack.
Här har vi då äntligen en stout. Det här är någonting som också diskuteras mycket i glutenfria ölgruppen, vilka stout som finns. och Systembolaget brukar släppa några stout kring jul. Så gillar man stout, då får man passa på att köpa på sig där, för som du nämnde, Kollekrav 24 pack nu. Ja. Men under julen då brukar man kunna köpa dem styckevis.
Mm. Perfekt, ja.
Och det här var en som jag råkade ha kvar i kylen sen i julas, så det ska också bli spännande att se hur det har påverkat.
Jag har aldrig druckit stout.
Alltså, vi kan börja med färgen här. Hur skulle ni beskriva den här färgen?
Som Coca-Cola.
Ja, faktiskt. Det är ju liksom lite rött man kan ana. Och så är den svart och ogenomskinlig nästan.
Ja, inte den riktigt. Är väldigt mörk.
Man ser lite rött i botten.
Oj, doften.
Ja, mycket...
Kaffe?
Ja, kaffe och lite nästan karamell... Oj.
Doppar näsan. Linus drar upp öl i näsan.
Men mitt glas är väldigt, väldigt fullt.
Men det är en häftig doft.
Oj vad mycket som hände i
det
munnen.
Är mycket smak.
Det smakar nästan choklad.
Ja,
ja mycket
lite choklad.
Choklad,
nästan lite tobakaktigt också. Mm. Och det här kaffe.
Det här är ju min favoritsort öl.
Va?
Stout. Porter funkar också, men stout är min favorit.
Ja, men passar just väldigt bra ofta till jul, till julmaten. Och ja, när du säger det, alltså porter hade varit kul att testa också. Det finns det också någon enstaka. Det finns dels någon folköl som väl också är en sån här omdiskuterad huruvida den är glutenfri eller inte. Jag tror att den är precis på gränsen. Carnegie Porter brukar finnas som folköl. Och sen så finns det en som heter Marmalade som finns på systemet som jag inte har testat. Så det kan vara någonting att testa sen.
Ska jag säga att det funkar även på en varm sommardag?
Du tänker så?
Ja.
Det är alltså nästan så att man skulle säga att det inte smakar så mycket öl. Alltså det smakar nästan mer liksom kaffedrink.
Ja, lite. Det håller jag med om.
Om man jämför med en stor stark.
Mm. Det är ju långt bort från en stor stark.
Mm. Det är samtidigt inte samma bäska som vi hade där runt IPA och APA och så. Utan...
Det här är
jag tycker den ändå ganska, ja, men den är ganska snäll ändå för att vara så mörk.
Mm. Och stark.
Mm. Ja gud, 7,5%. Det här blir man glad av.
God jul.
Men ska vi sammanfatta då? Om man ska säga så här, en som man skulle köpa igen och en som man absolut inte skulle köpa. Linus, vill du börja? Vilken?
Ja men alltså den här sista vi testade. Stouten. Ridgeway Brewing. Lump of Cold Dark Holiday, vet något namn. Den tycker jag var jättegod. Den skulle jag kunna köpa igen. Mm. Sen kanske inte helt oväntat så den här Upside Dawn från Athletic Brewing Company hade jag inte köpt igen.
Petra, vad säger du?
Ja, men jag är lite inne på samma som Linus där. Stouten är ju väldigt trevlig och sen tycker jag ju också Mikellers Peter Pale & Mary är ju också väldigt trevlig, den apan. Mm. Så på min topp tre så hade jag tagit den också och Dauradam som är en klassiker, den här ljusa lagen. Det är nog de tre som jag gillar mest. Fast nu börjar jag fundera lite på den här Poppel, den var ju också ändå trevlig. Ja, det är mycket nu. Men på inte köpa igen listan, ja, definitivt den här alkoholfria Absadon hade jag nog också hoppat över.
Ja, men jag kan bara instämma. Jag sa ju den innan att Michelers Peter Pale & Mary var min favorit. Men jag kanske började liksom svikta nu och känna att den här Poppel London Lager, den var ändå väldigt god. Så att någon av de två kommer jag absolut köpa igen. Och jag kommer absolut inte köpa majsspadet Upside Dawn. Och om ni själva vill köpa de här ölerna, testa de här ölerna, kanske göra lite samma typ av provning som vi har gjort, så finns all info i avsnittsbeskrivningen och också på sociala medier.
Precis. Så gå in på Selektivförbundets sociala medier, kika där, bli medlem såklart. Och sen kan vi också tipsa om att det här avsnittet har vi faktiskt liksom dokumenterat som kommer finnas med i vår medlemstidning, Selektivforum.
Ja!
Selektivforum är medlemstidning som alla medlemmar i Selektivförbundet får. 4 gånger per år i brevlådan. Och nytt för i år då är att man kan gå in i medlemsappen och välja att få digital tidning bara och inte få en tidning i brevlådan.
Grymt. Petra, tusen tack för att du ville vara med i vårt ölavsnitt.
Tack så mycket själva, det har varit jättetrevligt.
Glöm inte heller, hörni, ni som lyssnar, att prenumerera på podden så får ni en liten ping nästa gång vi släpper ett avsnitt.
Vi hörs i nästa avsnitt.
Det gör vi, ha det så bra tills dess.
Hej då.
Hej då.
Hej då.
Det här programmet görs på Beppo.